Det här är Sydsvenskan.
Hej och välkomna till MFF-podden. Det här är avsnitt 338. Med mig i studion har jag Max Wiman som har varit på en veckas träningsläger i Spanien inför det här avgörandet.
Så är det.
Och Fredrik Hedenskog som har, ja, hur har du laddat?
Jag laddar ju med de förutsättningarna som jag tror att det blir på söndag, det vill säga regn och snålblåst.
Härligt. Vi har precis hämtat oss från en helt galen fotbollssöndag och nu väntar en renodlad guldfinal. Senast det hände i Allsvenskan var 2009 då AIK slog IFK Göteborg på Gamla Ullevi. MFF har inte varit med igen sedan 1956 och då, som nu, behövde Malmö FF vinna. Men man föll med 2-1 mot Norrköping trots ledning med 1-0 i paus. Men det var då och nu är nu. Och ja, när kände ni en starkare pepp inför en allsvensk match senast?
Ja, alltså då får man gå rätt långt tillbaka, tänker jag. Pandemisäsongerna kan man ju liksom stryka direkt. Och ser man det rent liksom arbetsmässigt så var det inte så mycket pepp kring MFF förra året. Så att man får nu gå ganska långt tillbaka.
Jag har ett par tankar om jag ska ta över där. Avslutningsomgångarna, de två sista omgångarna 2004. När först MFF möter Göteborg borta och har... Alltså, uppgifterna cirkulerar väldigt mycket, men det var ju 7-8 tusen malmöiter minst. Och sen naturligtvis matchen därefter när guldet säkrades under minst sagt dramatiska former. Och på sitt sätt kanske den viktigaste matchen som MFF har spelat på 2000-talet. När man, Jon Inge Höjland slår in Niklas Skogs straffretur mot just Elfsborg. Och samtidigt så blir det oavgjort mellan Göteborg och Halmstad. Och den febern det var då, den var galen.
Sen, då gjorde vi många tidningssidor,
ja,
minns
jag. Ja, det var ju exceptionell situation.
Det känns som ett väldigt profilstarkt MFF 2004. Var ja, det mycket, var mycket spelare som fortfarande lever kvar i ens minne. Kan ju lite bero på att man, bodde ju inte här då, men det kan ju lite bero på att man var i väldigt mottaglig ålder då i början av sin 20-årsålder liksom. Att man minns de spelarna väldigt starkt.
Ja, du har ju, när du säger spelare där, du har ju en hemvändare lik Pontus Jansson. Det var ju Patrik Andersson som kom hem det året. Som förvisso var en del skadad och inte spelade alla matcher långt därifrån, men det var ju ändå en otroligt viktig kugge i hela det. Den omstarten, precis som egentligen Pontus Jansson. Det är ganska stora likheter faktiskt.
Mm. Pontus Andersson, nu blandar jag upp alla möjliga namn här. Men Patrik Andersson kom hem inför säsongen och Daniel Andersson under säsongen. Så var det, va? Och Yxel kom också under säsongen.
Ja, Daniel och Yxel kom samtidigt på sommaren. Mm.
Det var ju Yxel, han kom ju liksom, både när han lämnade MFF och kom tillbaka, så var det liksom som en del av en paketlösning med Daniel Andersson.
Ja, men det var ju just det, eftersom det hade gått 16 år var det väl kanske, innan MFF hade vunnit guld senast, så var det ju den här hypen redan när Patrik kom hem på vintern och det var typ 1200 åskådare i träningshallarna, eller i kombihallen. Så det var ju en väldigt, väldigt exceptionell situation.
Den publikutveckling som vi har sett, alltså nu har det ju varit över, ja, det blir tionde gången den här säsongen som det är över 20 000 på stadion nu då på söndag. Men den publikutvecklingen började ju där någonstans. Den hade ju börjat med återkomsten, men det fick ju en ordentlig skjuts där 2004. Det är ju fortfarande publiksnittsrekordåret.
Ja, jag minns det framförallt som att från matcherna under den perioden att det kom en lite ny publik. Alltså, det är klart att det gjorde eftersom publiken växte, men det var också liksom ett annat... Det blev liksom lite inne och titta på fotboll igen. Det hade ju definitivt inte varit på 90-talet.
Nej, men det hårda jobb som bland annat då MFFs presschef Peter Solmer och de la ner där på 90-talet när liksom det såddes frön för den supporterkultur som sedan växte fram då. Det började ju betala av sig där. Det gick ju fort där under de åren när de återvände.
Jag skulle vilja sträcka det ganska långt och säga att Där och då är det nog då Malmö FF blir hela Malmös lag. Malmö har som stad haft ett väldigt tråkigt och jobbigt 90-tal. Och MFF kulminerar det med att sportsligt att MFF dessutom åker ur allsvenskan lite symboliskt. Men det är någonting som händer där när plötsligt stan enas runt Malmö FF.
Ja, det är mycket som händer. Man blir en kunskapsstad, det byggs en bro, högskolan växer. Ja. Och så kommer ju MFF liksom som en gemensam punkt. Det är många som flyttar in till Malmö. Efter att många har flyttat ut så börjar ju folk så sagt att flytta hit. Och många som inte kommer härifrån tar ju till sig Malmö FF då.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Hur som helst, vi ska inte prata om 1990-talet nu. Det finns ju som sagt 1000 sätt att ta sig an den här matchen, känns det som. Men vi kan väl börja med ditt, Fredrik. För matchen avgörs ju mellan två lag som upplevde tunga söndagar på olika sätt.
Ja, det var ju liksom på Hisingen så var det ju deppigt och uppgivet hos MFFs spelare och ledare och supportrar efter slutsignalen. Men det var ju liksom ändå ingenting mot den monumentala besvikelsen som härskade på Borås arena efter 2-2 mot Degerfors. Där var det liksom tomma blickar och nävar som slogs mot konstgräsmattan i frustration, och det var en målvakt med någon slags odefinierat utbrott i spelargången, och det var en anfallare som var kritisk mot de egna supportrarna. Dessutom kan jag tycka att det var ett lite märkligt upplägg där i Borås, där liksom supportrarna samlades framför storbildsskärmar och firade Häckens seger som om SM-guldet var klart för Elfsborg. Där spelare och ledare dessutom sen kom in till avspark, draperade Elfsborgs halsdukar, vilket jag aldrig heller har sett innan. Så det är ju liksom lite grann två lag som backar in i den här seriefinalen trots överlag goda resultat på slutet. Och det tänker jag att det ger upphov till ganska många frågor. Till exempel, vem har mest att förlora i den här matchen? Är det MFF som liksom är i kraft av sin position är ständig guldfavorit och som spelar inför sin hemmapublik och ett fullsatt stadion som förväntar sig en vinst? Eller är det Elfsborg som verkligen hade guldet inom räckhåll och som har lett allsvenskan i 13 av de 16 senaste omgångarna och som bara, inom citationstecken, behöver spela oavgjort? Och man kan också vända på frågan, vem har mest att vinna? Det är kanske lika relevant. Men framförallt så tycker jag att den stora frågan är, vem klarar bäst att ladda om till den här matchen?
Vi tar
allt på en gång.
jag tänker sista frågan först. Jag tror att MFF har lättast att ladda om utifrån förutsättningarna. Alltså, de här väldigt professionella fotbollsspelarna är vanliga människor med vanliga känslor. Och det är klart att de kommer upp på källaren och får en ny chans på hemmaplan dessutom. Det är klart att det påverkar. Och omvänt där så tror jag faktiskt det du nämner, det här med Elfsborg och publiken. Jag såg matchen på en dator nere i Spanien, men jag reagerade precis likadant när jag tänkte på de här Elfsborg-supportrarna som jublade så mycket. Att det där var lite att ta ut segern i förskott. Och
ja, men
agerar supportrarna så tror jag faktiskt att det blir samma känsla i laget.
Det kändes ju som en match, eller som att de satt och tittade på en match som vid önskat resultat hade gett Elfsborg guldet.
Ja.
Det var ju den känslan man fick.
Mm. Jag tycker, för att svara på mest att förlora frågan, så är det ju fortfarande Malmö FF som har mest att förlora. Även om det inte kommer kännas just på söndag kväll, så kan ju Elfsborg med lite perspektiv ändå se tillbaka på en säsong där man verkligen har överträffat alla förväntningar. Man har också sålt spelare för bra med pengar och förädlat spelare, unga spelare. Och förlora MFF så är man ju alltså 6 poäng efter SM-guldet. Trots 8 raka segrar i inledningen. Och med det i åtanke så kommer ingen vara nöjd med en andra plats i Elfsborg. Kan man ju med lite perspektiv vara det. MFF ska också vägas in då att man missar den. Att få kvala till Champions League, vilket också är en väldigt stor aspekt. Det känns inte som man pratat så mycket om det, men det är ju faktiskt det som står på spel. Får man kvala till Champions League så är ju chanserna väldigt, väldigt goda att man tar sig in i ett europeiskt gruppspel. får man kvala till Europa Conference League, så då finns ju inga livlinor i kvalet. Då åker man ju ut om man åker ut. Sen, men sen det finns det är ju, och det var vi inne på, det finns en viktig skillnad där tycker jag. Elfsborg åker till Malmö med en känsla av att man faktiskt missade en gyllene chans i förra omgången. Och även om MFF stod för en dålig insats mot Häcken, så blev det ju ändå dans i bussen hem, för att man fick en extra chans. Och jag tror att MFF kan ta sig an matchen ändå relativt avslappnat, eftersom man ju redan så att säga har förlorat SM-guldet en gång. Man har liksom redan processat biten av att man missar SM-guldet. För när Pontus Jansson blir intervjuad dels på plan precis efter och sen i mixade zonen uppe på Bravida, och det gäller ju även andra spelare, så är det ju, alltså det är ju uppgivet. De ser ju inte det framför sig att Degerfors ska kunna lösa det där, utan det är ju mer att de vill bara in i bussen, åka hem och liksom skita i det som kommer liksom.
Sen måste man i sammanhanget tänka att det är liksom på sin plats att skicka lite eller ganska mycket beröm till Degerfors för den insatsen som de...
Och Häcken.
Och Häcken, absolut. Men också vilken tv-underhållning det var de sista, efter Elfsborgs 2-2-kvittering, när båda lagen tokjagar segermål. Det var ju helt...
De tokjagar och är samtidigt fruktansvärt trötta. Alltså ingen, det blir liksom ingen organisation. Och man pratar ju väldigt mycket om Peter Gvargis mål förstås, för att det blev ju i slutändan avgörande. Men nästan lika avgörande är ju den situationen där Hugo Bolin är ensam mot två stycken anfallande Elfsborgsspelare och ändå gör det så pass bra så att det inte finns någon, det finns ingen given passningsväg fram så att nästa Elfsborgsspelare kan lägga in bollen i öppet mål. Det är också starkt gjort.
Det finns ju två aspekter på det här. Jag vet, när man berättar det här och pratar om det här, så är det ju fel tillfälle att säga det. Men återigen är det väldigt märkligt att matcherna inte går samtidigt. Alltså det förutsättningarna hade förändrats. Så som när om vi leker med tanken att de hade spelat samtidigt och Degerfors hade lett med 2-1 mot Elfsborg i slutskedet, så hade Malmö plötsligt kunnat ha en väldigt stor nytta av oavgjort. Till exempel. Så att, och det här gäller ju även bottenstriden. Jag betonade flera gånger tidigare att det handlar ju inte om just att det berör Malmö FF, det här äventyret, utan det är väldigt många lag som berörs. Sen får jag upp då, gammal gatan som jag är, en bild av en match i början på 80-talet mellan IFK Malmö och Gais här, där som slutar på exakt samma sätt. Det är så att IFK Malmö är uppe i Allsvenskan i 89 minuter, sen får Gais en straff och då gör de mål och då är de uppe i Allsvenskan. Men ovanpå det så får Örgryte en straff i Göteborg och så går de upp och så ligger alla 22 utslagna i gräset i Malmö. Det är precis samma flashback som man ser de här bilderna från Elfsborgs match mot Degerfors nu.
På tal om Gais, så får vi säga att det måste ju varit en ganska intensiv dag för de arbetande journalisterna på Göteborgsposten när de har liksom Häckenmatchen med allt vad den innebär, där det också så att säga inom situationstecken kryddas då med en planstormning. Sen har vi Gais som går upp i Allsvenskan i Jönköping och så har vi också Elfsborg då, som är i deras utgivningsområde. Men det behöver inte vi bry oss om. Men det var bara en inflytning. Men alltså den här matchen på söndag, det är ju inte minst en hjärnornas kamp. Men det finns ju också andra aspekter. Vad tänker du, Max? Du har lite funderingar kring det.
Jo, nej, men jag har funderat en del kring... det finns ju en lång rad olika aspekter på den här matchen. Vinner bästa spelet eller bästa spelarna? Jag kan ju tycka att Elfsborg har bästa spelet. Malmö FF har i alla fall på pappret de bästa spelarna. Och därmed vinner laget eller jaget. Alltså, jaget menar jag inte något negativt då, utan kan MFF mobilisera liksom den här kraften som finns i så många individuellt skickliga spelare till att lyckas? Eller är det laget som tar hem det här? Och sen hjärnans kamp på bänken, där jag faktiskt är lite osäker måste jag erkänna. Jag känner inte Jimmy Tillin så väl, men jag tycker han är en väldigt lugn och sympatisk person och har ganska stor erfarenhet. Jag kan ha en liten känsla av att Rysum ännu inte riktigt har visat hur man vinner en kamp från bänken mer än i någon enstaka match. Och jag tycker att, krasst uttryckt, så fick han ju delvis storstryk upp mot Häcken nu senast. Vi kommer tillbaka till det på spelarval och så vidare. Och så handlar det mycket om vinnarskallarna, och där återigen funderar mycket kring, jag tycker att Elfsborg har en hel del starka karaktärer, med inte minst Johan Larsson i spetsen som kapten och flera andra. Jag ser inte riktigt så många vinnarskallar i MFF på det sättet, vilket kan låta anmärkningsvärt, men inte spelare som det syns så tydligt kring. Och det är fler som måste kliva fram och visa och ge 125%, fast det inte är möjligt. för att det ska gå vägen för MFF, det tror jag.
Alltså jag är lite, Johan Larsson håller jag absolut med om, och jag tycker att man kan räkna in några andra också. Per Frick känns ju också som en spelare som vet vad han vill, så att säga. Men sen efter att ha sett matchen mot Degerfors så är jag lite tveksam till en del i...
Man känner ju inte de spelarna lika väl.
Nej, det gör man ju absolut inte. Och jag vet inte heller, alltså Jimmy Tillin känns ju mer som en... Alltså en oerhört kompetent tränare, men den där sista vinnarmentaliteten är ingenting som han utstrålar. Han är ju å andra sidan väldigt liksom lugn och sansad i det mesta han gör vid sidlinjen, så det är väl svårt att, det är svårt att se hur det ser ut in i hans hjärna, så att säga. Han är ju inte lika, han lever inte ut som Rydström gör på något sätt. Sen har de ju liksom lite skadefrågetecken då för Niklas Hult, som man ju kanske också då skulle räkna in i den vinnarskalle-kategorin. Om han inte skulle kunna vara med, vad skulle det kunna betyda? Och sen har de ju Emanuel Boateng också lite frågetecken för. Så att jag vet inte.
Och får jag andra sidan tillbaka, Baidu, han kändes ju som att han saknades väldigt mycket i laget mot Degerfors. Jag tror att det hade sett annorlunda ut med honom. Såg till exempel vad han stod för mot IFK Göteborg när de vann den matchen, och den karaktären han visade där, betydelsen för lagets spel och så. Så att bara det gör ju nu ganska mycket. Man får väl säga, nu är det ju tråkigt med de här skadorna i Elfsborg. Man får väl se vad som händer. Det ska ju väldigt mycket till för att man missar en sån match. Men det är ju konstaterat att det är ju i alla fall trevligt att det inte är några avstängningar, utan att de kan komma med sina ordinarie elvor, bortsett från de långtidsskadade spelarna då.
Sen funderar jag också lite grann på vad det betyder. Så det känns ju som att det finns lite formfrågetecken för Jeppe Ockels, som ju ändå är deras poängstarkaste spelare. Han har ju både mot Göteborg och Degerfors blivit utbytt tidigt när Elfsborg har jagat mål. Och det är ju inget gott betyg åt hans form. Så, även om det fanns vissa teorier att det var just det bytet som Valdimarsson var så himla arg på efter matchen. Men det är ingen som vet. Det är bara spekulation.
Nej. För formtopparna, det är alltid svårt att diskutera dem, för du har ju fortfarande ett par stycken i MFF. Vi kan väl diskutera Isak Hiese Thelin igen, även om han gör ett mål. Men sen därmed ska jag absolut hålla med dig. Om man ska blanda ihop både det här med vinnarskallar och det andra som jag pratade om, så Henrik Rydström är ju en större vinnarskalle än Thelin. Det kan man, med den utstrålningen så är det ju ingen tvekan om det.
Ja, han har dock inte vunnit så mycket för att ha en så stor vinnarskalle. Om man ser till karriären och så. Men det hänger kanske mer ihop med laget han spelat i än karaktären han har. Jag tror, om man ska titta rent matchbildsmässigt för Elfsborg då, om vi får se det ur deras perspektiv, så tror jag det handlar väldigt mycket om att de ska klara den här inledande pressen som MFF kommer sätta in. MFF öppnade i bra tempo mot Häcken, såg heta ut, och nu kommer man ju ha ett enormt publiktryck i ryggen. Det mobiliseras ju nu i supporterled, och MFF kommer inte spela någon musik en halvtimme innan avspark, just för att klacken ska få höras, och bara klacken. Så kan jag känna att det borde vara oftare kanske. Men det är bra att man gör det här, och det kommer ju, så länge man publiken märker på plan att liksom laget lyfts av det, så kommer det ju fortsätta så. Men det finns ju också rent så en fysisk gräns för hur länge man kan hålla den här megatrycket, och kan Elfsborg rida ut stormen som väntas.
Du pratar om spelarna,
ja, precis.
Inte läktarna.
Nej, inte läktarna. Elfsborgs klacken kommer nog, ja, de får göra så gott de kan, men det kommer väl vara ungefär 2000 på plats, kan jag tänka mig. Det är väl 10% av arenan man får. Men i alla fall, då kan liksom, så att de får matchen under kontroll lite mer, så som Häcken finns. Det blir det viktiga för dem. För det blir ju, samtidigt som det är två olika typer av klubbar, liksom pressen är på MFF snacken, så är det ju två väldigt olika skolor när det kommer till spelet också. Elfsborg som trivs väldigt bra utan att ha bollen, och tittar man under säsongen så har de ju svårare när de möter lag som gärna lämnade ifrån sig då, som Varberg där de bara fick 2-1 och Degerfors nu 2-2 eller Blåvitt, ett annat bottenlag som de bara fick 1-1 mot i somras, där de liksom hade ett stort bollinnehav men hade lite svårt föra matchen. Det gillar de inte. Nu blir det ju någonting helt annat här. MFF går mot strupen förmodligen, det får vi förmoda, och ett Elfsborg som inte alls har några problem med det så länge man liksom kan hålla MFF borta från de heta chanserna. Sen så, för att gå vidare där, så blir det en väldigt intressant psykisk aspekt av matchen med lite, vi har ju pratat mycket om inför matchen, men under matchen, ska MFF gå allt vad de har för det redan från början, eller ska man liksom kanske avvakta lite och liksom locka upp Elfsborg? Och när börjar MFF gå för det vid lika läge? Jag tänkte ju någonstans i halvtid mot Häcken, ändå stod 1-1 en bit in, att MFF skulle lägga in en växel till. Men istället så var det ju Häcken som tog över mer och mer. Och MFF tappade. Det var liksom, det kändes, där var det ju verkligen ingen som tog tag i det och lyckas. Kan MFF lägga in en växel till där i den biten? Man börjar ju nästan fundera kring det. För det är ju någonting som skaver när man möter bra motstånd. MFFs facit mot topplagen i år är ju 2 poäng av 15 möjliga hittills. Det är ju någonting som inte funkar.
Alltså det är väldigt, den allsvenska toppstriden är ju liksom lite fascinerande på det viset, att det är ett lag då som har väldigt svårt att ta poäng mot bra lag. Ett lag som inte kan föra spelet och ett lag som inte kan spela på gräs. Det är ju liksom, det finns vissa begränsningar här, känner jag.
Ja, lite besläktat med det här är ju att MFF måste ta lärdom av förlusten mot Häcken. För man kan ju tänka sig att Elfsborg kommer vilja ha och trivas med en liknande matchbild som då, som MFF hade där uppe. Och det hade du lite tankar kring, Fredrik.
Ja, alltså jag har ju, jag ägnade mig lite grann åt att titta igenom de 27 mål som MFF har släppt in i årets allsvenska. Och till att börja med så kan man konstatera att MFF förvånansvärt ofta blir felvänt mot sin egen kortlinje. Alltså hela, varenda spelare. Och glömmer bort motståndare som ligger antingen centralt i straffområdet eller strax utanför. De ligger liksom bakom ryggen på alla MFF-are som är nere. Det är också därifrån som flera av de här målen har kommit. Exempelvis då Pontus Dabos båda mål för Häcken i söndags. Sen har jag då delat in de här målen i kategorier som visserligen är ganska godtyckliga, för att det är ju bara jag själv som har sammanställt detta och ingen annan. Men då har jag kommit fram till följande. Insläppta mål från motståndarnas etablerade anfall, 5 stycken. Fasta situationer, straffar är inräknade, 4 stycken. Där ska man dock påpeka att de har inte släppt in något mål på fast situation sedan matchen hemma mot Sirius den 28 augusti. Så där har det uppenbarligen hänt någonting.
Borta mot Sirius?
Borta? Mm. Ja, förlåt. Mm. Förlåt. Helt klart. Det är helt rätt, menar jag. Långboll, 2 mål. Den ena som ledde till straff. Det var AIKs straff här på stadion. Sen har vi bolltapp på egen planhalva, 5 mål. Omställning första fas, 5 mål. Och omställning andra fas, 6 mål.
Kan du förklara för lyssnarna vad första fas och andra fas?
Första fas, då är det ju en kontring där man så att säga går direkt mot mål och antingen för in bollen i straffområdet och avslutar, eller att man sätter in bollen i straffområdet och så kommer avslutet. Andra fas är lite mer att, så att säga, kontringen stannar upp lite grann, spelare fyller på, både försvarare och anfallare, och därefter sker målet.
Pedagogiskt.
Ja. Mm. Så statistiken visar ju då det som man under säsongen har kunnat se med blotta ögat, det vill säga att Malmö FF är sårbart för omställningar. Och nu väntar ju då match mot allsvenskans bästa kontringslag. En match där MFF dessutom är piskat att vinna och måste gå framåt. Så min fråga efter den här långa utläggningen är egentligen hur man ska agera för att inte bli bortkontrade av Elfsborg. Tittar man på MFFs spel liksom i en i ett större sammanhang och på längre sikt så vore det nog bra att få in lite mer snabbhet i backlinjen, tänker jag. Men det är ju svårt att lösa till denna matchen. Framförallt när den enda snabba försvararen inte är tillgänglig och heller inte har varit något alternativ sen sommaren. Har ni sett någonting som går att justera i det här spelet?
Jag hade ju kommer gärna in och prata lite startelva just med tanke.
Det är intimt förknippat. Så att,
ja, men precis.
Jag
precis.
Tänkte på samma eftersom jag har sett Felix.
Jag det vidare dit.
Tyckte mot tecken att MFF framför allt hade problem till höger. Där Martin Olsson spelar med väldigt svåra förutsättningar med fel fot. Det handlar ju inte bara om att man får ta emot bollen på ett lite annorlunda sätt och inte kan slå inlägg med sin vanliga fot, utan det handlar ju väldigt mycket om hur du ska vara vänd när du försvarar mot anfallare och att liksom du får använda fel stödjeben så att säga. Och därför skulle jag nog föredra, om jag var MFF-tränare, ett lite systemskifte tillbaka till, och nu får jag ju be om ursäkt till min dotter här som brukar lyssna på podden och klaga på att jag tjatar om trebackslinje hela tiden, men nu ska jag göra det lite till här, förlåt Olivia. Jag tycker att Jansson till höger, Cornelius i mitten och Olsson till vänster hade varit en gedigen och bra trebackslinje mot Elfsborg, och den har funkat bra tidigare. Och framför där så vill jag se Ali till höger, Rosengren och Peña i mitten och Bussanello som vinge till vänster. Och så en offensiv trio då, Nanasi, Kestelin och Vecchia. Och då, ja visst, Nanasi hamnar lite till höger, men man vet att han är fri att vandra över till vänster och liksom samarbeta med Bussanello och Vecchia. Jag tror att man får en spetsigare offensiv och framförallt en tryggare defensiv där Pontus Jansson till exempel mot Hammarby visade vilket fint understöd han kan ge till Taha Ali. Som jag tycker att Taha Ali har varit het de senaste matcherna. Han var liksom segerorganisatör mot Varberg, och även om han inte fick det att stämma lika bra mot Norrköping så är det ändå han som spelar fram Kristelin till det där målet. Han är på rätt plats, och inhoppet som inleddes inte på det bästa sätt då med att Häcken gjorde både 2-1 och 3-1, men det är trots allt han som skickar in ett väldigt fint inlägg till Kristelin när MFF forcerar. Och jag tror att det Elfsborg inte det inläggslaget. Jag tror att man kan släppa och ha en högerback som ligger liksom lite bredare ut och faktiskt koncentrera sig på tre mittbackar lite mer centralt och liksom stoppa de här insticken och diagonala spelen som de gärna gör.
Ja, parentes där bara, så håller jag med om Ali, att det var väl även någon tv-expert som rasade mot att han inte startade nu senast. När vi pratar vinnarskallar så känns han faktiskt lite som en vinnarskalle med sitt sätt att spela, och jag tror också att han kan inspireras av publiken. När det gäller försvarsspelet så skulle jag absolut kunna köpa det Fredrik säger. Jag har tänkt i en annan bana då i min solen i Spanien, under solen i Spanien.
Det kanske man får helt andra idéer.
Och då får man plötsligt resonera mot sig själv, och det gillar ju inte jag egentligen. Men jag tyckte att vid ett par tillfällen under något av målen så var det ju fullständigt gigantiska hål mellan backlinje och mittfält. Så att jag känner väl någonstans att även om inte han har varit helt perfekt i rollen, det skulle varit en pigg Oskar Lewicki, men att Lasse Berg-Jonsen kanske måste in på innermittfältet, och att i så fall Oskar Rosengren, Otto Rosengren är den som får kliva av. Det är svårt att peta Peña i det här läget kanske trots allt. Även om jag tycker inte Peña var bra mot Häcken. Även om han började strålande ska jag säga, men sen tyckte jag det hände någonting. Så att någonstans är det liksom att man måste täppa till det här hålet mitt på planen också. Och då, om jag får sammanfoga det med min andra punkt lite grann, så känner jag att ni har säkert pratat mer om det än jag, men jag har pratat för lite om Hugo Larsson och hans betydelse i det här spelet för MFF. Därför att hans enorma löpkapacitet upp och ner i banan räddade säkert många mål under vårsäsongen. Och man ser nu, han är alltså ordinarie i Eintracht Frankfurt. Han anses som en av lagets bästa spelare. Han har startat 8 av 9 matcher.
Han spelar ju 90 minuter i alla turneringar, oavsett om det är ligan eller cupen eller Europa.
Så att, och det hålet som han bokstavligen har lämnat efter sig som tvåvägsspelare, tror jag vi har underskattat. Kanske ännu mer än Anders Christiansen, som naturligtvis också är en tvåvägsspelare, men lite högre upp i banan, eller om man ska uttrycka det. Och kanske på det sättet är lättare att täppa igen. Så att på något sätt lösa den här, inte gåtan, men det här problemet med att man inte har en så stark löpstark spelare. Man måste nog hitta någonting där. Och det tangerar också det Fredrik säger. Hur hårt ska MFF gå för det? För går man för hårt för det och får ett mål i nacken, så kan det här ta slut väldigt fort. Och det är en balansgång. Samtidigt någonstans tror jag det är bäst för MFF att försöka döda Elfsborg så tidigt som möjligt. Alltså två tidiga mål skulle kunna lyfta stadion.
Och för att kroka i det här med inne mittfältare, så jag kände att jag på någonstans måste ändå nämna Samuel Gustafsson och hans insats mot Malmö FF. Häcken kommer till spel utan Amane och Rygaard, som har ju varit hans kollegor här då, allra främst det senaste, och Rygaard framförallt är ju kanske allsvenskans allra bästa centrala mittfältare när Anders Christiansen i den rollen Anders Christiansen inte är tillgänglig då. Men alltså, så som Samuel Gustafsson spelade, var helt fantastiskt. Det var en ynnest att se honom spela fotboll, och jag vet inte om det gick fram fullt genom tv-rutan, men på plats där så ser man ju hur han rör sig, hur han vill ha bollen och hur han liksom aldrig behöver fundera kring vad han ska göra med den. Han vill ha den i svåra lägen, och han vill ha den långt ner i plan, han vill ha den långt upp i plan. Han kommer till avslut, kunde mycket väl gjort 1-0, Derek Cornelius glider fram. Lite svagt avslut, om vi ändå ska hitta något negativt där på Samuel Gustafsson. Men alltså, det är lite slående hur MFF har saknat en sån spelare sedan Fouad Bachirou lämnade klubben egentligen. Och det känns lite som att man faktiskt har letat efter den typen. Alltså någon som kan hota offensivt, fördela bollen, stänga av ytor och vinna dueller. Alltså en allt-i-ett mittfältare. MFF har kompenserat det på andra sätt, och man har ju gjort det som allra bäst då när man hade Peña, AC och Hugo Larsson tillsammans. Då såg man ju att här blir liksom en enhet som blir större än sina enskilda delar. Men den Samuel Gustafsson-typen, den hade ju helt klart MFF behövt, och det kan man ju säga att alla allsvenska klubbar hade behövt, men det är liksom, jag tror att MFF-spel skulle kunna lyfta ytterligare med den typen av spelare. Möjligt att Otto Rosengren kan bli, möjligt att Lasse Berg-Jonsen kan bli, även om jag kanske är lite tveksam i det fallet, men ja, häftigt att se i alla fall.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Jag ska fortsätta babbla lite här och fylla på med några tankar om publikaspekten av den här guldfinalen, som man väl ändå får kalla det. Man får säga final, va? Trots att det egentligen är en omgångsmatch. Det finns säkert någon
ja,
som...
Ja, det måste man väl säga. Men det är alltid, eller ofta, missbrukade seriefinal kan man ju definitivt
få. Ja, precis. Det kanske finns någon sån semantisk krigare där ute som ger sig på med det. Det får jag ta. Ja. Lika vackert som MFFs bortatid får vara, lika idiotiskt var de två inkastade bengalerna samt bangen som gick av. Och till detta en planstormning av män där några uppges har koppling till gängkriminalitet. Och jag tror vi får nog, om inte konstaterat det innan, så får man göra det nu, att det är uppenbart att somliga går på fotboll med ambition att förstöra evenemanget om det inte går som man har tänkt. Vi har sett ganska många bevis på det under säsongen, och det är förstås en oroande utveckling. Och den blir aktuell, tyvärr, även på söndag. Jag gillar verkligen inte att måla fan på väggen, men MFF bör nog ha några worst case scenarios förberedda här. För vad händer om Elfsborg i ett lika läge en bit in i andra halvlek gör tre snabba mål? Vi såg till exempel ett missnöje med en liknande situation under cupfinalen mot Djurgården 2018 då MFF-supporter försökte avbryta matchen och kastade in och hoppade över stängslet där på Tele2 Arena. Vad händer om MFF leder med 1-0 i slutminuterna och det förbereds en planstormning och Elfsborg ska slå en hörna? Det får ju en direkt sportslig påverkan. 1-1 för Elfsborg där, då är de mästare. Och hur är säkerheten om det faktiskt blir en kvittering och det befinner sig folk inne? Och hur lång tid ska det ta att till exempel få upp dem på läktaren igen? Och vilket lag gynnar det mest? Det ställer ju väldigt underliga säkerhetsfrågor, eller underliga svåra säkerhetsfrågor. Just tidigare guldfinaler har det ändå varit så. Ja, men vi har till exempel matchen mot Mjällby 2010. Den gällde ju ingenting för Mjällby. Men så där finns det ju ett visst överseende med att MFF-supportrar står inne på plan under slutminuterna. De kan nog leva med att inte få in den reduceringen då som de gick för. Men här blir det ju så, marginalerna är ju så små när ett mål kan avgöra var guldet hamnar. Och, ja, jag vet inte vad jag ska landa i det där, mer än att man ska säga att säkerhetsarbetet här är ju enormt viktigt. Inte bara för arrangemanget i sig, att det ska kännas tryggt och så vidare, utan för den sportsliga utgången av var Lennart Johanssons pokal till slut ska hamna.
Nu får jag vara lite sådär, en gång skulle säga, vad har jag tjatat om hela säsongen? Jag tycker att svensk fotboll har byggt upp till de här farhågorna som Fredrik beskriver väldigt, väldigt väl och som är väldigt tråkiga i samband med att vi samtidigt har en allsvenska som är en fantastisk publikfest. Men det är väl bara att konstatera att det är väldigt mycket som har gått alldeles för långt. Och vi såg väl ett nytt exempel på det igår när Göteborg mötte AIK. Där alltså, ja, skrämmande bilder av hur folk springer undan, fyrverkeripjäser. Och återigen i ett säkerhetsläge då Sverige är utsatt och det visar sig vara så enkelt att föra in vad som helst och agera hur som helst på en fotbollsarena. Det är ingenting som en svensk fotboll kan lösa till på söndag. Givetvis inte. Men det är ett bekymmer och det håller med Fredrik helt att MFF med polis och övriga bör göra ett väldigt gediget, nu gör man alltid det jobbet i det tysta så vi får inte, det gör man jobbar ju med det här hela tiden, men ett väldigt gediget säkerhetsarbete för att just stoppa alla olika scenarion. Jag läste någonstans, ska man inte tro allt på sociala medier, men de höll sig, bortsett från min kastade bengaler, höll man sig väl lugna när den här häckenincidenten skedde i övrigt, men det talas också om att det är mycket internt käbbel och bråk inom fraktioner på läktarna.
Det har man väl också en delförklaring till att det under säsongen kanske inte varit den här fantastiska stämningen. Nej. På stadion heller, trots att fler går på fotboll än någonsin. Det har vi också varit inne lite på tidigare, att det, alla inte, och det är såklart, så är det ju så, när 20 000 personer går på fotboll så tycker ju inte, har ju inte alla samma bild av vad en bra läktarupplevelse är, och det är ju uppenbart. Men det som jag ska landa någonstans i är det, med tanke på de incidenter som har varit i år, så är det ju stor risk att till nästa säsong så kommer det bli hårdare tag. Polisen, oavsett, man kan tycka vad man vill om det, men någonstans så är ju kravet på polisen att de inte bara kan stå och se på när den här utvecklingen blir värre och värre, och det är liksom risk att det blir åtgärder som kommer drabba de goda krafterna inom supporterkulturen. Och jag hoppas att det inte kastas in någonting på planen och att det inte blir några störningar då, och att den här matchen får avgöras på planen enbart utan avbrott. Det hade liksom varit någonstans en seger och ett viktigt besked att det går att göra sånt här, så att inte varje laddad match drabbas av avbrott och så vidare.
Nej, sen jag tycker genom många år här har berömt MFF-supportrarna väldigt mycket för den fantastiska stämning man skapar och gör det stundtals även idag, men jag tycker inte att stämningen är riktigt där den har varit. Och skälen till det kan vara många. Jag tycker att klacken har fastnat i någon sorts, vad ska vi säga, lite egenupptagenhet. De tycks älska den här sången med Hata alla. Och liksom bara maler på och maler på. Det är inget sätt att få med sig hela stadion. Sången har en jätteviktig del, men det här växelspelet och den här förmågan att få hela stadion att koka. Och det kommer säkert att koka, men det ska inte sjuda, det ska koka på riktigt. Och då tror jag att man måste liksom hitta ett samspel med hela stadion på ett helt annat sätt.
Det är lite allsångsexpertis här från er
håll. det låter lite enkelt, men någonstans, alltså det är mycket de här effekterna när man får hela stadion att hoppa eller man får de här melankoliska Malmö mellan varven. Alltså just att man alla känner att de är med. När man får alla att stå upp så fort det är en hörna. Det där trycket som jag vet supportarna själva har saknat också. Men jag tror också att i allt det som klacken gör så har de en del i det här också att man har tappat det. Jag tror de har blivit lite upptagna i sitt eget. Ja. Jag ser framför mig en publikfest av gigantiska mått och en fantastisk fotbollsupplevelse. Och det är ju den inställningen jag vill gå in till matchen på söndag och försöka lägga de här farhågorna någon annanstans. Men det är klart att folket runt omkring måste vara beredda.
Ja, men precis, för det just ramsbiten vet jag inte, den har jag inte analyserat så noga så jag kan inte säga så mycket om den, men det som jag någonstans vill säga är att det är liksom det är en ynnest att få följa Allsvenskan som är så spännande och som har en supporterkultur som är unik verkligen, och den är så mycket bättre än vad spelkvaliteten är, och det är liksom en ynnest att det är så. Jag hoppas att den ska få vara intakt och den ska kunna frodas och bli ännu bättre. Så att, och det är just det som har varit häftigt i utvecklingen de senaste säsongerna, att även mindre klubbar satsar på tifon och reser i större antal. Jag menar, Mjällby har ju haft en jätteklack här i Malmö i år. Det har varit skithäftigt att se.
Det är ju 3 poäng varje gång, så det är ju lätt resa att ta.
Medgångssupportrar som åker till Malmö hämtar hem poängen. Nej, men det är jättehäftigt, och jag hade tyckt att det varit väldigt, väldigt tråkigt och kanske till och med förödande om den utvecklingen vände och de destruktiva krafterna blev starkare. Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Lite kopplat till turbulensen på Bravida Arena så har du gjort en observation angående det röda kortet på Ayam Ouzo, Max.
Ja, ibland hänvisar jag till mina egna erfarenheter som domare i en helt annan sport. Jag är väldigt förvånad över resonemangen som följde i det här avbrottet, därför att jag tyckte man visade en viss okunskap i tv-studion, och trots att man kopplade in Jonas Eriksson visade sig viss scen. Men så här är det ju att när ett kort ska delas ut så handlar det om när förseelsen sker. Det är ju inte så att om vi leker med tanken att Hedenskog blir fälld och motståndaren ska visas ut.
Det var mer troligt med tvärtom, men okej.
Och slutsignalen går efter fällningen och domaren har blåst, så är det fortfarande så att spelaren ska ha ett rött kort för att förseelsen har skett innan. Det är precis som resonemanget i straffområdet, att sker det innanför så är det givetvis där. Det är det som gäller. Det var ganska tydligt för mig, och jag tyckte det var konstigt att tv-kommentatorerna sa det, Häckenspelaren gjorde flera förseelser. Han lämnade inte planen direkt. Han lämnade inte planen direkt där han skulle, det vill säga att han gick inne på planen längs med kortsidelinjen. Han applåderade dessutom MFF-publiken, vilket väldigt tydligt är ett gult kort. Sen så väljer av någon anledning, och där tycker jag då att det skulle vara intressant att höra en domarkommentar, men då väljer domaren att inte visa kortet förrän han har gått av planen och han är ända borta bland MFF-spelarna, avbytarna. Och för mig är det helt obegripligt. Och det är också obegripligt att han dessförinnan faktiskt har vinkat in en spelare som han själv måste veta att det här bytet kan aldrig bli av. Därför att den spelaren som ska gå in, han ska byta med någon som inte längre finns på planen. Och då skulle han stoppa ett bytet, han skulle givetvis verkställt utvisningen först. Men jag tycker det blir väldigt konstigt när experterna som är så inne i sin tränarvärld liksom bara var fixerade vid det här när kortet kom upp. Men det är inte det handlar om, utan det handlar ju när förseelsen sker. Och i det här fallet var det ju inget snack om saken. Det var ju ett kort både 1 och 2 gånger om. Och jag tycker att Al-Hakim som dömde matchen ställde till det för sig i den situationen och vid några andra tillfällen. Och för att bara backa riktigt långt så var det ju en situation precis i början av matchen när Sören Rex ganska tydligt blir krokad i ett fritt, ganska fritt
läge. Det var det första anfallet.
Ja, det var till och med första anfallet. Och då menar jag så här att jag kan nästan garantera att Hakim, om det hade varit i 7:e eller 12:e eller 15:e minuten, hade han blåst frispark. Men någonstans så vågade han inte göra det där. Och det är oerhört viktigt som domare att våga ta besluten från början av matchen och sätta den nivån. Och alltså att det här handlar inte ens om nivå. Jag tycker det var en självklar frispark. Jag vet att den nya Dalby-domaren, han blev ju känd för att han varnade en spelare efter 11 sekunder. För att det var en varning. Och det har inte med Häckenspelarens situation att göra. Men jag tror det också, för att leda det här i mål någonstans, så jag är lite förbryllad. Jag vet inte riktigt vem man ska skicka ut som domare. Jag misstänker väl att det blir Glenn Nyberg på söndag. För jag tycker väl kanske inte att svensk domarstandard har varit riktigt på den nivån på ett tag. Och vi ska inte glömma att domaren kommer att ha, eller domarteamet ska jag säga, för jag vill se mycket mer aktiva assisterande domare också som vågar ta beslut, kommer att ha en väldigt, väldigt viktig roll i, när det nu är en ren finalmatch som väntar.
Jag håller med dig fullständigt om att liksom det sena kortet bidrog till förvirringen där. Ja. Men är det rimligt att kräva av tv-studion att ha koll på sånt?
Ja, jag tycker, alltså, ja. Är du utbildad elittränare så alltså, jag tycker att det är en fullständig självklarhet att det är förseelsen som orsakar varningen, inte var du befinner dig eller när du får kortet. Mm. Så att, jag tyckte det blev, det enda de skulle kunna ha sagt i så fall är att han skulle ha fått kortet för att han gav sig på MFFs avbytare, men att allt annat var okej.
Okay. Jag måste erkänna att jag hade inte, jag trodde att han hade blivit utbytt när han gick av plan.
Ja, men det hade han. Ja. Alltså han gick ju av för att han blev utbytt.
Ja.
Men
då trodde jag att han räknade som att han satt på bänken, okay, från och med den ögonblicket.
Nej, och det är därför det är så viktigt. Ja. Och det här är en sån där grej som jag själv kan sitta och reta mig på. Mm. Ni vet att de är så oerhört noga med att spelaren som kommer in inte får gå in förrän den andra har gått av. Mm. Därför att det är först i det ögonblicket när de växlar plats som det händer, som du säger. Alltså när du lämnar planen, då är du utbytt spelare. Och den som ska in blir inbytt först när han går in på planen.
Men hade inte det skett då när han började?
Nej, han gick ju fortfarande inne på planen. Och bytet hade inte skett för att han går längs hela kortlinjen och då står den andra spelaren som ska komma in står och väntar utanför.
Ja, okay. Det var svårt att se från där jag satt på Bravida Arena. Jag tyckte att han gick på utsidan av kortlinjen.
Nej, så
att
han går inne på planen hela vägen.
Ja, okay. Men det förklarar saken. Jag hade ögonen fullt fokuserade på de här männen som sprang in på plan. Det var väldigt surrealistiskt. Jag trodde först att det var någon slags vakter som var på väg till situationen för att liksom få stoppa något slags bråk. Och jag tänkte, jag började titta på andra delar av arenan. Är det någon på väg in nu? Och när jag först såg att, jaha, det är de som är på väg in. Det är de här killarna.
Nej, jag har ju suttit där du satt många gånger och det är väldigt svårt att se var linjen går då, så att säga. Men tv-bilderna var ju oerhört tydliga med att han inte lämnade planen.
Mm. Ja, men då så.
Det var ju också, nu, det bidrog ju till att matchen gick in i en ny fas, såklart. Och MFF fick ju, även om Häcken sen kontrade in 4-2, så fick ju MFF ett oerhört tryck. Yeah. Mot Häckens mål. Och de hade ju bland annat en boll i ribban innan Kiese Thelin reducerade. Och Per-Mathias Högmo var ju inte glad med sin spelares, nej, agerande.
Jag tyckte att Per-Mathias Högmo var, alltså han var klok i sina kommentarer, för han riktade sin kritik mot spelaren som hade agerat på det sättet och inte mot något fel hos domaren, så att säga, med utvisningen.
Han hade inte hela Häcken med sig i det resonemanget och väldigt, en del ganska okloka uttalanden, ja, från Häckenspelarna efter det som hände. Men de behöver vi inte åt det här direkt.
Det är ju så tyvärr, alltså, man ska vara krass, det gäller inte bara fotboll, alla sporter. Regelkunskapen är ganska dålig hos spelare.
Jo, men också det här liksom att lite oförmågan att se bortom det här, alltså där det egna laget går före precis allting. Mm. Alltså det finns liksom inga situationer där man kan tänka sig att se saker objektivt, nej, någonsin, utan det är alltid de andras
fel. Ibland kan det ju dock bli charmigt, som efter IFK Göteborg AIK igår, när Ayari får frågan i sändningen om AIK har säkrat det nu. Han har inte riktigt koll på det. Han har inte riktigt tittat på hur de lägger till. Han vill bara in och köra. Han är bara köra. Det var härligt, tycker jag.
Här kan man ju säga att det är ju en sport som särskiljer sig på just den här sidan, och det är ju faktiskt handbollen. Där man har en mycket större kunskap, upplever jag, kring regler, och en mycket större acceptans. Sen finns det situationer där också där det spårar, men generellt, framförallt internationellt, så är det en väldigt hög respekt för vad som sker på planen och vad domarna beslutar.
Ja. Ja, jag tänkte bara fråga dig, Max, då, apropå, med tanke på det vi har pratat om med säkerhetsaspekten och så, har domaren någon roll i det på söndag? För stämningen runt planen, så att säga.
Ja, alltså tyvärr, eftersom känslor styr så mycket, så de kan han ju inte påverka egentligen. Men om en domare är riktigt bra och inte syns för mycket, men är väldigt bestämd och visar auktoritet i det han väl beslutar, så tror jag att han kan vara en liten bit på vägen. Men jag är lite orolig. Det är inte för att vara taskig mot den svenska domarkåren. Absolut inte så, för vi har många duktiga domar. Men vi har kanske inte den där självskrivna toppen som liksom man vet alla har en väldigt stor respekt för.
Ja, den här go-to-domaren i de här matcherna, som till exempel som en gång Fröjdfält var, och som Jonas Eriksson har varit, och som Anders Frisk gärna ville vara. men jag tror också att det är ganska stort ansvar på lagkaptenen i den här matchen. Och verkligen, jag fattar, det kommer ju vara känslor. Man kommer inte kunna kontrollera sig. Liksom, och det betyder så mycket. Och Johan Larsson är Elfsborg. Pontus Jansson är MFF. Det är liksom, ibland så kan man inte kontrollera vad man gör på en plan. Men att det ändå finns, att man har med sig innan matchen, att man liksom kommunicerar till sina lagkamrater att det är respekt mot rättsskipan som gäller här nu, för att det kan få väldigt mycket ringa på vattnet om man liksom beter sig på ett sätt på plan liksom, så kan elda på något sätt.
Och jag tror inte en sån här match som kan komma innehålla så mycket fantastiskt, så tror jag det är ännu viktigare liksom någonstans att inse som spelare att det hjälper inte att försöka få domaren ur balans på något sätt, för då blir allting bara sämre. Utan kan låta pretentiöst, men kan man hjälpas åt att göra det här till den match som det har alla förutsättningar att bli, så kan det bli helt, helt fantastiskt, och med massor av känslor fortfarande.
Ja, känslorna vill man verkligen inte ta bort det här, långt ifrån. Ska man kanske avsluta, eftersom det här är den sista podden så länge Allsvenskan är aktiv 2023, med något så simpelt som ett tips. Hur slutar det på lördag?
Det gick inte så bra för oss senast.
Nej, det går aldrig bra för oss. Men vi kan ju fortsätta göra bort oss. Det tror jag ändå lyssnarna uppskattar. Fredrik, du är först ut.
Då tror jag att MFF och kanske framförallt Johan Dahlin, som jag tyckte gjorde en av sina inte bästa insatser i Göteborg. Till exempel tredje målet kändes inte otagbart. Jag tror att han är revanschsugen och studsar tillbaka. Och jag tänker att MFF borde veta tillräckligt mycket om Elfsborg vid det här laget, att de ska klara ut detta och vinna med 2-0.
Max?
Jag tänker så här, liksom, jag vill se de positiva scenarierna framför mig. Jag ser ett Champions League-kvalstadion som kokar. MFF-spelare som kliver fram och tar ansvar och som spelar för laget och tar bort de här lite dumma aktionerna. Och verkligen ser det som att de har fått en andra chans, och att de alltså trots att MFF har överträffat sitt mål redan, så liksom för det var ju att bli topp tre. Ska vi inte glömma. Och trots de dåliga resultaten mot tidigare topplag, liksom att man lyfter fram spelet som man hade mot Hammarby borta kanske. Och faktiskt vinner med 3-1.
Det slutar 2-2.
Så han sådär lite.
Precis, jag behöver inga långa utläggningar. Jag bara presenterar facit. Redan nu, så ni vet vad ni ska göra av er söndags eftermiddag. Förbereda er. Vi tackar så mycket för att ni lyssnat på avsnitt 338 av MFF-podden. Som frö... Hur är det man avslutar nu igen?
Där vi anser att...
Just det, där vi anser att konstgräs bör förbjudas inom svensk elitfotboll. Ansvarig utgivare Jonas Kanje. Vi hörs. Hej då.
Hej, hej, hej.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.